Vad gott att se er allihopa här den här dagen då vi stannar upp vid korset. Det här tortyrredskapet som det egentligen är, som från början var ett tecken på skam, dominans, död, men som många nu bär runt sin hals, eller hur? Som ett tecken snarare på Guds kärlek, seger och liv. Vilken rebranding får man ju säga, eller hur? Vilken förvandling av betydelse. Hur kunde korset gå från att vara ett tortyrredskap till att bli ett tecken på seger? Eller hur? Vilken vändning. Det här var inte något lärjungarna hade kunnat föreställa sig den dag då Jesus spikade upp på ett kors för att dö. Jag tror inte de kände segervittring att nu händer det, utan snarare rädsla och förvirring. Vad är det nu som händer? Även om Jesus tidigare hade sagt till lärjungarna att detta skulle ske, att han skulle dö och uppstå, så är det som att lärjungarna inte riktigt hänger med i vad som händer. Kanske ska vi inte förebrå dem för mycket, för Jesus verkar ju ibland inte vara helt enkel att förstå. Han talade ju oftast i liknelser, eller hur? Och jag tror inte heller det fanns i deras föreställningsvärld att Jesus skulle dö för att sedan uppstå. Lärjungarna hade ju bilder och förväntningar av Jesus. De hoppades att han var Messias, alltså den kung som profeten hade talat om, som skulle komma för att befria folket från förtryck och upprätta ett rike av fred och välgång. Och de hade bilder och idéer av hur detta skulle gå till. Och jag tror att i deras föreställningsvärld fanns det inte riktigt på kartan att denne Messias skulle lida och dö. Och dessutom då en så förnedrande och brutal död som en korsfästelse var. Många föreställde sig snarare att Jesus skulle upprätta detta utlovade gudsrike genom att liksom besegra den tidens stor makt, alltså romarriket, och på så sätt befria folket från förtryck. Så när Jesus dör på korset, som ju dessutom var romarnas brutala avrättningsmetod, så är det nog många bilder, förhoppningar och förväntningar som kraschar. Jag tror att i början blir lite error. Och det är nog ingen överdrift att hävda att lärjungens värld då slås lite i spillror och att de i det här kaoset känner ganska stor förvirring, sorg och rädsla. De har ju mer eller mindre faktiskt satsat allt på Jesus. Och var inte Jesus Messias trots allt? Och hur ska de då förklara vad de har varit med om? Korset är ju både ett form av klimax och ett antiklimax i Bibelns berättelse. På ett sätt så är det tragiskt slut på Jesu liv. Det var inte så här lärjungarna hade tänkt sig att det skulle sluta. Korset blir ett form av antiklimax. Men i ljuset av uppståndelsen så visar det sig paradoxalt nog bli den plats där hela historien avgörs. Och jag tänker man kan egentligen spendera hela sitt liv med att meditera, fundera över vad som faktiskt hände på korset och ändå inte fullt ut greppa djupet i det som Jesus gjorde för oss där. Och kanske är korset inte främst någonting vi ska liksom förstå med vårt förstånd, utan snarare en verklighet som vi erbjuds att ta emot som gåva och leva i. Men idag när vi stannar upp vid korset så vill jag försöka peka på två saker som korset visar. Första är Guds makt och det andra Guds kärlek. Men innan vi går dit så behöver vi stanna upp vid en annan fråga, tänker jag. Varför behövdes korset? Det är ju ett svar på någonting. Och det är här det här lite krångliga ordet synd kommer in. Ett begrepp som det av olika anledningar kan vara lite utmanande att tala om idag. Men som Bibeln på något sätt beskriver som ett form av rotproblem i tillvaron. Synd och i förlängningen dess konsekvenser anges som en form av anledning till att allt inte står rätt till med världen och med våra liv. Och synd i Bibeln är ju faktiskt ett ganska mångfacetterat begrepp. Det talas om synd på lite olika sätt, men med det gemensamma att synd och dess uttryck blir någonting destruktivt. Främst i relationen med Gud, men också med varandra, med oss själva och med skapelsen i övrigt. Ett sätt som Bibeln beskriver synd på, det är faktiskt som en ond makt som binder oss. Som drar oss bort från det goda, från Gud. Och som vi ibland inte alltid verkar kunna kontrollera fullt ut. Så synd är inte kanske bara handlingar som vi gör, utan också en form av ond makt som verkar i världen. Och som också nästlar sig in i våra liv. Kanske kan man ana syndens makt på, vet om man tittar på lite systemnivå ibland med strukturer som verkar leva sina egna liv ibland. Eller titta på liksom alla våldsspiraler vi ser i samhället och världen som verkar så svåra att bryta. Nästan som en makt som håller på där. Eller konsumtionskedjor som vi alla deltar i där. Billiga varor som vi köper ibland ofta innebär att det finns en människa på andra sidan som får betala ett ganska högt pris. Det är svårt att helt undvika. Eller jag tänker ibland bara på telefonens algoritmer. Har ni tänkt på det en gång? Det är det som styr vad som kommer upp i våra flöden när vi är på sociala medier. Människor dras ju lättare med i det som väcker starka känslor. Då trycker vi på de här knapparna och det gör algoritmerna så att vi ser ännu mer av det. Och det är så de här fake news, som man brukar kalla det, sprids. Det målas ju upp en värld som då kanske inte helt är sant. Något lite ondskefullt kan man ändå ibland tycka att det kan bli av det. Men så syndens makt kan man säga är större än enskilda val. Och det är någonting som drar med oss på ett sätt. Det är som att synden är en form av förorening i tillvaron som det är svårt att inte helt påverkas av. För att vi lever i den här världen och andas dess luft. Men samtidigt är ju synd inte bara någonting som finns där ute i världen, utan även som liksom nästlar sig in i våra liv. Vi fastnar i mönster som vi egentligen inte vill ha. Vi tenderar att såra människor som vi älskar. Är det svårt att undvika det? Och vi vet ibland vad som är rätt, men vi gör det inte. Och synden hjälper oss ofta att hitta på ursäkter som rättfärdigar eller förmildrar dessa val. Så synd bryter ner, binder oss och drar oss liksom bort ifrån Gud och det liv som han har skapat oss för att leva. Och Bibeln är tydlig med att syndens makt inte är något som människan själv kan frigöra sig ifrån. Hjälpen behöver komma utifrån. Och det här korset kommer in. Så om synden bland annat då kan beskrivas som en destruktiv och ond makt som verkar i historien och i våra liv, då kan man säga att korset är den plats och det sätt som Gud slutgiltigt besegrar denna onda makt på. På korset drabbar ljus och mörker, liv och död samman. Det är ett ganska paradoxalt slagfält. Det är inte som i filmerna där två stora arméer möts i en avgörande strid. Utan det är en man som hänger naken på ett kors. Och Jesus, han håller ju inget brinnande tal för att liksom inspirera sina trupper att slåss mot fienden. Utan istället så ber han: Fader, förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Ovanför sig så hänger ju ett plakat där Jesus sanningsenligt men ironiskt av romarna kallas för judarnas konung. Och Jesus, Messias, judarnas efterlängtade kung, avgör striden genom att ge sitt liv i utgivande kärlek. Guds sätt att bemöta världens ondska, det är att ta den på sig själv och låta den drabba honom själv. Guds sätt att ta itu med syndens maktgrepp, det är att låta den makten på något sätt löpa linan ut och spika fast honom på ett kors. Man kan säga att den är Jesus inte återgäller ondskan, inte möter våld med våld, utan uthärdar den. Det är då ondskan förlorar sin makt. Jesus väljer att inte spela enligt ondskans spelregler, utan visa på en annan väg eller en annan typ av makt. En makt som istället för hämnd väljer att förlåta sina fiender. En makt som istället för att agera enligt ondskans sätt väljer att snarare gå i döden. Och en kärlekens makt som i slutändan visar sig vara starkare än döden. Det är en annorlunda makt än hur världen definierar makt. Det ser inte ut som makt i världens ögon. Och kanske är det så att det krävs en viss tilltro till uppståndelsen för att liksom praktisera den vägen, den makten. Paulus uttrycker det så här i Korinthierbrevet, första Korinthierbrevet, att talet om korset är en dårskap för den som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft. Eller vi förkunnar en Kristus, en Messias, som har blivit korsfäst. Det är en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Men för de kallade judar som greker är en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Det är en annorlunda makt. Det som sker på korset, kan man då säga, det handlar inte bara om dig och mig. Utan det är snarare kanske hela tillvaron som står på spel på detta slagfält. Det är en kamp om vilken berättelse som kommer att skrivas i världshistoriens drama. Den berättelse som synden och ondskan vill skriva, som leder till mer och mer kaos och destruktivitet och död. Man kan säga att det förlorar på korset sitt maktgrepp över historien. Och Jesus får istället all makt. Och en alternativ berättelse bryter in i tillvaron som vittnar om ett annat slut på historien. Världshistorien kommer inte sluta med trasighet och död, utan med uppståndelse och liv. Uppståndelsen som söndagen handlar om, kan man säga på ett sätt har spoilat slutet på berättelsen. Det slutar med uppståndelse och liv. Så på korset vinner Gud segern i det här stora dramat mellan det goda och onda. Slutet är redan avgjort. Är det någon här som är intresserad av historia? Några nickar sådär. Det finns en parallell man kan dra med D-dagen under andra världskriget. Det var en dag då de allierade landsteg i Normandie i norra Frankrike. Och det är ett slag som en del historiker menar kan säga var det som avgjorde och vände kriget. Efter det slaget så var kriget mer eller mindre vunnet. Även om strider fortsatte och det tog, om det är öppet, ett år innan freden faktiskt inträdde. Och vi är nog alla medvetna om att det fortfarande pågår stridigheter i tillvaron mellan vad man kan säga gott och ont. Men det avgörande slaget är redan utkämpat och vunnet på korset. Det är redan avgjort hur historien kommer sluta, även om vi väntar på att den slutgiltiga freden ska inträda fullt ut. Och kanske är det så att ondskans makt är lite medveten om detta. Det finns en vers i Uppenbarelseboken som beskriver att djävulen har stigit ner till er och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort. Så på korset sker alltså en kamp om tillvaron. Men i detta drama är vi som sitter här inte passiva åskådare i det som sker. Den ondskan som Jesus besegrade på korset, det är ju som sagt inte något bara som verkar där ute i världen, utan som även vi är deltagare i. Det är också vår ondska, vår synd och vår brustenhet som läggs på Jesus på korset. Eller som det lästes här innan, att det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led. Han blev pinad för våra brott och sargad för våra synder. Herren lät vår skuld drabba honom. Så vår egen ondska, synd och bröstenhet läggs på Jesus. Och genom Jesu uppoffring på korset så erbjuds vi förlåtelse för våra synder och en befrielse ur syndens destruktiva band i våra liv. Och en möjlighet att börja vandra en ny väg i tillvaron som leder till sant liv. Och på korset är på så sätt Guds stora kärleksförklaring, kan man säga, till var och en av oss. Det finns en vacker vers i Kolosserbrevet som säger att han har räddat oss ur mörkets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Gud har gett oss möjlighet att istället för att leva under syndens makt och följa dess väg som i slutändan leder till död, istället ta emot befrielse och börja leva under Jesus styre. Att slå in på en väg som leder till liv. Med andra ord har Guds kärlek genom korset öppnat en ny möjlighet i tillvaron. En ny väg, en väg till livet. En väg till Gud. Jag tycker bland det vackraste vi kan läsa om nästan i påskens berättelse i evangeliet, det är vad som händer i templet när Jesus dör. I det judiska templet fanns det ju nämligen ett form av tygstycke, ett förhänge som skilde människor från Guds heliga närvaro. När Jesus ger upp andan och dör så beskrivs det hur detta förhänge brister uppifrån och ända ner. Som om Gud själv river det. På Guds initiativ så öppnas en väg till honom. Ljudet av förhänget som brast, det är liksom Guds stora rop till mänskligheten och till dig och mig. Kom till mig. Genom Jesu död finns det en ny öppnad väg till Gud. Eller som Hebreerbrevet uttrycker det, att så kan vi då, mina bröder, tack vare Jesu blod, frimodigt gå in i helgedomen. På den nya och levande väg genom förhänget, hans kropp som han har invigt åt oss. Korset är inte bara en form av lösning på vår synd, utan det öppnar också upp en ny väg. En väg till gemenskap med Gud och till ett nytt sätt att leva under hans styre. Korset är inte bara ett slut som har avgjort segern, utan det är också en form av början. Vi är inte bara räddade från någonting, utan också till någonting. Det är ett liv i frihet från, vad man kan säga, denna världens makt i dess olika former av girighet, egoism, våld och hämnd och allt sånt där. Till att istället leva under Jesu makt. Som ju kantas av kärlekens makt. Finns ett från och ett till. Så för att börja avrunda, nu spricker min röst, det är härligt. Korset, kan man säga, utgör historiens mittpunkt. Tänk, i oroliga tider som vi lever i idag så är det värt att påminna sig om att det som vi nu kämpar mot har inte sista ordet. Jesus har redan sagt att det är fullbordat, eller hur? Inget som är eller som kommer kan lägga till eller ta bort något från det som Jesus gjorde på korset. Eller hur? Segern är redan vunnen. Korset har avgjort hur det hela ska sluta. Och korset är en befrielse från syndens makt som vill styra våra liv in i död. Kanske mest är det med frihet till ett liv i gemenskap med Gud. Där vi istället böjer oss för hans makt. En väg som leder till uppståndelse och sant liv. Och vad som händer på korset, tänker jag, det är inte främst någonting vi behöver förstå med vårt förstånd. Utan en verklighet vi erbjuds att ta emot som gåva och att leva i. Och precis som en gåva så är det ingenting vi kan eller ska försöka förtjäna. Och det är inget vi heller blir påtvingade. Vi får välja att ta emot det eller inte. Så vi ska fortsätta gudstjänsten här i rummet. Och jag vill inbjuda dig idag att liksom närma dig korset, att komma till Jesus idag. Och vi kommer då även erbjuda personlig förbön. Jag och Niklas som är pastor i Pingst, vi kommer söka oss där ner i lokalen, så kan man också komma dit och passa på att få personlig förbön. Och jag vet inte vad det är som du fastnade för, kanske i predikan eller vad den helige ande lyser på i ditt liv. Men kanske vill du komma till Gud och be. Jag skulle vilja få uppleva den här kraften som finns i korset, som faktiskt kan bryta mönster, det som binder och allt det här destruktiva. Kom till korset och säg: Jesus, sätt mig fri. Eller kanske är du här som bara längtar efter att komma närmare Gud, den här gemenskapen som vi söker, och som vill liksom känna av Guds rop: kom till mig idag. Så vänd dig till Jesus och be: låt mig få komma dig närmare. Var frimodig också att våga söka förbön. Man kan också tända ett ljus här vid ljusbäraren om man vill uttrycka sin bön på det sättet. Låt mig avsluta med att be, och sen så får Sabina och Samuel med team ta oss vidare också i lovsång och tillbedjan. Låt oss be. Och Gud, jag tackar dig för korset. Tack för det som du har gjort för oss. Och vi kan nog aldrig fullt ut greppa vad det var som hände. Men vi vill idag också få uppleva den verkligheten som korset öppnar upp för oss. Vi vill ta emot det som du har gjort för oss. Ta emot den befrielse som finns hos dig. Och ta emot en djupare gemenskap med dig. Så jag ber dig, helige ande, kom den här stunden och verka ibland oss och i våra liv. Kom och lys med ditt ljus på oss och öppna våra ögon så att vi får en ny blick på dig och vad du har gjort på korset, Jesus. Vi bara inbjuder dig att komma och verka ibland oss. Vi vill få komma till korset och få ta emot det som du har gjort för oss.